ska läsa ett bibelställe som jag tror vi har haft i konfirmandkursen som konfirmanderna kan utan till här. Men lyssna i alla fall noga. Jesus säger så här i Matteus 28 från den 19 versen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. De här orden, ni känner igen dem, eller hur? Ja, jag har haft det som minnesvers. De här orden, de sa Jesus när han var tillsammans med lärjungarna på en bergstopp i Galileen efter sin uppståndelse och strax före sin himmelsfärd. Så då befallde han sina lärjungar och förresten alla troende att gå ut i hela världen och göra alla folk till hans lärjungar. Men la ni märke till två saker som de skulle göra när de gjorde alla folk till hans lärjungar? Vad var det två saker de skulle göra? Säger du Simon?
De skulle döpa dem.
Ja, döpa. Och en till. En sak till.
Och då så skulle de lära dem att någonting.
Ja, de skulle döpa och så skulle de lära dem någonting. Och vad var det de skulle lära dem? Gustav, kom du ihåg. Vad var det de skulle lära dem? Simon?
Guds ord.
Ja, allt jag har befallt er, och det är precis så, allt Guds ord. Så det var två saker de skulle... Det är liksom verktyg som de skulle använda. De skulle döpa och så skulle de lära dem allt vad Jesus har befallt, och det är ju allt Guds ord. Jag kan säga om jag lyckas. Jag brukar väldigt lyckas och det är jättebra. Men om vi gör så här, två verktyg ska jag rita här. Bibeln, allt Guds ord, och kanske jag gör så här. Egentligen så finns det väl ingen riktigt bra men det är i alla fall meningen att det är vatten. Man använder vatten och döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och så lär de att hålla allt vad jag har befallt. Och när det är så att den helige Ande är närvarande i ordet och i dopet och utför det undret än idag. Att föda människor på nytt, göra dem till Kristi lärjungar, ge dem andligt och evigt liv. Låt oss knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre, helige Ande, att du genom dopet har fört oss till tro på Jesus Kristus, vår frälsare, och gett oss andligt liv. Så vill vi be att du är med oss när vi studerar Guds ord och gör vår tro stark. Gör oss också frimodiga att vittna om vår frälsare för andra. Ber vi om Jesu namn. Amen. Vi har en predikotext idag som är Johannes 14. Vi läser verserna 1-12. Evangeliet, det var ur det som kallas Jesu avskedstal till lärjungarna ur det 16 kapitlet. Det här är en lång predikan. Nu ska vi, det här är också Johannes 14, 1-12, är också ur Jesu avskedstal. Och så lyder Guds heliga ord. Jesus sa: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, så ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss. Jesus sa, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till Fadern. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, i vår predikotext så hör vi hur Jesus tröstar sina lärjungar i förväg, kan man säga, innan hans stora lidande och död. Så texten är ju hämtad ur Jesu avskedstal. Det är en lång predikan som Jesus påbörjade medan de var i nattvardssalen, och sen fortsatte på vägen ut till Getsemane, där han senare skulle bli gripen av översteprästernas och fariseernas tjänare och den romerska vakten som kom med vapen. Och det som snart skulle ske skulle få lärjungarna att jämra sig och sörja, och de skulle bli rädda, de skulle fly hals över huvud. Ni kan bara tänka er in i hur de sprang, hjärtat slog, de var anfodda, de var rädda, och det grävde i magen. De gömde sig och sen låste de in sig på en säker plats av rädsla för judarna. Och för att de då inte alldeles skulle förtvivla, så tröstar Jesus dem i förväg och så säger han, låt inte era hjärtan oroas. Kristi avskedstal, det är det renaste evangelium. Och evangelium, det är inget annat än ett glatt budskap som tar bort oron från våra hjärtan. Den visar oss till Kristus. Det som gör oss oroliga och förskräckta och rädda, det är ju det som visar till oss själva och till vår förmåga. Lagen visar ju oss till oss själva och våra gärningar med sina befallningar, hotelser och krav. Och när vi hör lagen så börjar vi granska oss själva, vi börjar granska våra gärningar och vi börjar granska vår förmåga. Och då blir vi rädda på samma sätt som lärjungarna blev rädda när Jesus blev gripen och liksom skymd för deras syn, och de blev lämnade åt sig själva när de inte såg honom längre. Då såg de bara sin egen oförmåga gentemot övermakten, mot översteprästernas och fariseernas tjänare och den beväpnade romerska vakten som kom skramlande med sina vapen. De var rädda för det våld som övermakten kunde utöva. Och en ännu värre förskräckelse skulle de hamna i när de sen fick hämta andan och satt där inlåsta på en säker plats av rädsla för judarna. För då var det inte bara rädsla för deras kroppsliga liv som grep dem, utan förskräckelse för deras andliga liv, deras själar, Vad hade de gjort? De hade övergett sin frälsare. De hade flytt. De hade allihop kommit på fall. Och tänker in hur Petrus skulle känna det, som hade bakom sig vid det laget en trefaldig förnekelse. På det sättet är det när vi hamnar för oss själva och börjar titta på vår egen förmåga och granska oss själva, då blir vi rädda, för att vi har ju inte krafter så att vi råder över vårt kroppsliga liv så att vi kan göra vad vi vill och bevara det. Och vi kan heller inte rädda våra egna själar, utan vi är utlämnade. Men Jesus, han har inte lagens ämbete, utan han har evangeliets ämbete. Och han riktar inte våra blickar till oss, utan han riktar till våra blickar till sig själv och vad han förmår. Och därför säger han: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Den där djävulens vilja att vi ska rikta våra blickar och börja granska oss själva och vad vi själv förmår. Så det är hans vilja att vi ska göra det och bli alldeles förskräckta och förtvivla och kasta oss i fördärvet, precis som Judas gjorde. Men Jesu vilja är precis motsatsen. Vi ska rikta våra blickar till honom. Vi ska tro och förtrösta på honom. Och då har vi frid med Gud genom tron. Och grunden till att vi inte behöver vara oroliga i hjärtat är inte ens om vi svävar i dödsfara som lärjungarna. Det är Guds nåd och Kristi förtjänst. Och det är därför Jesus uppmanar oss: tro på Gud. Vi ska tro på Gud och vi ska tro på honom. Och en sån förtröstan på Kristi förtjänst rättfärdiggör oss, och då har vi frid med Gud i våra hjärtan, som det heter i Romarbrevet 5:1. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och i den nöd och det jämmer som lärjungarna snart skulle hamna, så skulle de också höja sin blick till himlen och rikta sin blick till himlen. Därför fortsatte Jesus i sin predikan med att säga: i min faders hus finns många rum. Och som vi hörde av Petrus i episteltexten, så ska vi betrakta oss själva som gäster och främlingar här på jorden. Så lärjungarna behövde egentligen inte vara rädda för den beväpnade övermakten. Vi behöver egentligen inte frukta för våra liv. Vårt rätta hem är inte i den här världen, här på jorden. Utan vårt rätta hem är i de nya himlar och den nya jord som Gud ska skapa. Och där vi alltid ska få se Kristus. Det som är översatt med "i min faders hus", det kan ju också översättas "i min faders hem". Så det är det Jesus ställer fram för sina lärjungar: vårt rätta hem, där vi kan leva helt i trygghet för alla fiender. Och det är så det himmelska Jerusalem skildras. Portarna är öppna dag och natt, det finns inga fiender. Vi kan leva helt i trygghet. Vi är gäster och främlingar här på jorden. Men vårt rätta hem är faderns hus, där Kristus är. Och så säger Jesus att i faderns hus finns många rum. Jesus har berett oss plats för att vi ska vara där han är. Han säger inte att vi nu ska försöka vinna en plats i himlen genom att göra många goda gärningar, anstränga oss väldigt, vara uthålliga i lidandet, ihärdiga i våra böner och så vidare. Nej, det är lagen som talar om oss och vad vi ska göra. Men genom lydnad för lagen kommer ingen till himlen. På grund av våra synder så är ju gärningarnas väg stängd. Vi kommer inte längre till än att vi måste säga: alla syndat och ingen har något att berömma sig av. inför Gud. Så den vägen är inte framkomlig. Men Jesu ord, det är evangelium. Och evangelium talar inte ett enda ord om oss, utan om Gud. Vad Gud har gjort och vad han fortfarande gör för oss. Och nu säger Jesus att det finns i Faderns hus finns många rum. Så Gud har redan berett oss plats där. I Faderns hus finns många rum. Och egentligen så, alltså det, jag gillar ju den gamla översättningen där det står boningar. För det är ju inte rum bara för att visa upp en snygg design eller arkitektur, utan det är ju meningen att vi ska bo där. Det är ju vår boning där. Och de står färdiga från världens begynnelse, långt före det att lärjungarna, långt före det att du eller jag hade ens har blivit födda och gjort varken gott eller ont. Gud, han har berett oss plats hos sig från världens begynnelse, när han enbart av nåd har utvalt oss till frälsning i Jesus Kristus. Utvalt oss för att vi ska tillhöra honom. Och att han har utvalt oss till att ärva himlen, det beror enbart på Guds nåd och Kristi förtjänst, och på inget sätt beror det på oss, för då skulle det inte vara enbart av nåd alena. Men det heter ju, av nåden är ni frälsta genom tron, och det är inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Gudarna berett oss rum, och han har gjort oss till sitt frälsta folk, och det är också han som bevarar oss och för oss slutligt fram. Jesus sa, om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Så vårt hopp som gäster och främlingar här på jorden, vårt hopp som har vårt medborgarskap och vårt rätta hem i himlen, är att Jesus ska komma tillbaka. Därifrån ska Jesus komma tillbaka som frälsare. Och här uppenbarar Kristus för oss sin nådiga och kärleksfulla vilja. Han vill att vi ska vara där han är, och han ska ta oss dit. Vad är det här för vilja egentligen? Är det en mänsklig vilja, en vacklande vilja, en obeständig vilja? Har ni erfarenhet av en mänsklig vilja som vill ett ena dag och så nästa dag så vill man något helt annat? Är det en sån vilja som är mer som en önskedröm? Nej, det är Kristi oemotståndliga vilja. Han förändras inte och hans vilja förändras inte. Tänker vi vem vi har att göra med här? Det är konungernas konung som råder över allting och håller allt i sin hand, och ingen kan motstå honom. Och därför kan vi vara säkra på att när han lovat att komma och ta oss till sig, så ljuger han inte, utan det sker med nödvändighet i kraft av den vilja som inte ändras och inte kan hindras. Jesus fortsätter med att ytterligare fästa lärjungarnas blickar till sig och himlen med att säga, och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Som om Jesus var på väg från en plats till en annan, de då visste inte vart. Men det var som Jesus sa, vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Lärjungarna kände vägen, men de var inte medvetna om att de gjorde det. Och när Jesus svarar så påminner han dem om det som han så ofta hade undervisat dem om. Vägen till Fadern och Guds rike är ju inte en vanlig väg för resande. Den går inte från Jeriko upp till Jerusalem som om Kristi rike vore av den här världen ett jordiskt rike. Men tyvärr är det så att många som kallar sig kristna idag, som väntar att Guds rike ska komma på det sättet, som en jordisk regim, så att man skulle kunna resa till Guds rike eller till Kristi rike. Vägen är inte heller en moralisk väg. Man kan kalla en livsstil eller en livsåskådning för en väg. Men Jesus är ju ingen morallärare som kommit för att lära oss en livsstil som vi ska iaktta för att komma närmare Gud och bli andliga. Nej, våra gärningar är ingen väg till himlen, och den som sätter sitt hopp, ett sånt hopp, till sina gärningar att det är en väg till himlen, han vandrar ju den vida och breda väg som leder till fördärvet som så många vandrar på. När Jesus visar oss till sig och säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Visst är det så att vi som Guds barn ska leva ett helgat liv i enlighet med Guds ord. Och det är Guds vilja att vi gör så. Men vi ska inte av våra gärningar göra oss en väg till himlen och sätta vår förtröstan till våra gärningar. Det vore ju något alldeles galet. För våra gärningar är ju ändå inte Kristus som har återlöst, förvärvat och vunnit oss från alla synder med sitt dyra blod. Våra gärningar är aldrig Kristus som har förvärvat och vunnit oss. Och därför ska vi inte heller ge våra gärningar den ära som bara tillhör Kristus. Utan vi ska skilja Kristus från våra gärningar. Och så ska vi sätta vår förtröstan enbart till honom. Inte till gärningarna. Det tillhör hans ämbete att vara vägen till Fadern. Tillhör hans ämbete att vara vår frälsare. Den äran ska vi ge honom och inte våra gärningar. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus. Och det utesluter något annat. Det utesluter våra gärningar. Det utesluter vårt tålmodiga lidande. Det utesluter alla ihärdiga böner. Allt hos oss. Inget av det är ju Kristus som har dött för oss. Något hos mig är ju inte frälsaren som räddar från synd. Och därför ska vi för vår salighets skull sätta vår tillit till Kristus och inte till någonting hos oss själva. Jesus fortsätter sen i sin predikan att undervisa om källan till kunskap om Gud. Han säger så här: om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Vem talar Jesus om? Ja, han talar om sig själv. Lärjungarna hade sett fadern i honom. Men det förstod inte Filippus till fullo. Och därför sa han så här: herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus, han hade talat om sig själv. Men Filippus frågade efter någon annan. Han ville se fadern vid sidan av Jesus eller utom Jesus. Men det är ju alldeles omöjligt, för Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Ingen människa har sett honom och ingen kan se honom. Men lika fullt är det sant att vi kan se och känna Gud. Hur är det möjligt? Jo, Johannes skriver så här: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som själv är Gud har uppenbarat honom. Och därför måste vi här helt enkelt ta våra egna tankar till fånga, så de inte svävar ut i universum och försöker fånga Gud i sitt nakna majestät och tänka och utforska Gud eller tro någonting om Gud. Nej, vad vi ska tro om Gud, det ska vi höra av sonen, precis som fadern själv har sagt med en röst från himmelen: den är min älskade son, hör honom. Så om vi vill känna Gud, vad han vill och gör, då ska vi se det hos Jesus och ingen annanstans. Inte utom Jesus, inte vid sidan om honom. När vi hör Jesu röst, hör vi faderns röst. När vi ser Jesu gärningar, ser vi faderns gärningar. För sonen är av samma väsen som fadern. Jesus Kristus är sann Gud. Och det förklarar han nu för Filippus. Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Då kan du säga, låt oss se fadern. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Så visst, det är bara se på Jesus. Se hur han gick omkring och predikade evangelium om riket. Hur han botade alla slags sjukdomar och all annat lidande hos folk. Hur han till och med uppväckte döda. Hur han förbarmade sig över alla människor. Och hur han till sist led och dog för att vi skulle bli helade. Hör och se hos honom att Gud är nådig mot dig. Något annat ska du inte tänka och tro om Gud. Utom Jesus ska vi inte tänka och tro någonting alls om Gud. För Jesus har uppenbarat vem Gud är. Hur dan han är. Jesus hade talat om sina gudomliga under som bekräftade att han är Messias, en gudomlig person. Han hade hänvisat dem till att han botat sjuka, att han drivit ut onda andar, att han till och med hade uppväckt döda. Och ändå säger han i slutet av vårt stycke att de troende, alla troende, ska göra mycket större gärningar. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra när han går till fadern. Och apostlagärningarna redogör ju för hur lärjungarna under den första tiden gjorde många gärningar som liknade de som Jesus hade utfört. De drev ut onda andar och de botade sjuka. Och det skedde ju för att bekräfta att evangeliet som de predikade, fått befallning att förkunna, var ett gudomligt budskap. Så de gjorde samma gärningar. Men vad kan då de större gärningarna vara? Vad kan Jesus mena med de större gärningarna som alla troende ska utföra? Jag tror att det syftar på uppfyllelsen av missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Genom dopet och ordet, genom predikan, som blir människor födda på nytt. De får andligt och evigt liv. Och att en människa övergår från andlig död till andligt liv, det är en mycket större gärning än att en människa får sin hörsel eller får sin syn eller kan gå på sina ben. Så orden de större än dessa ska han göra innebär helt enkelt: ni ska predika mitt ord och ni ska förvalta nådens medel. Och genom det ska ni göra människor andligt levande så att de får evigt liv. Större än dessa ska han göra, säger Jesus. Det innebär ju inte att han bara botade kroppslig sjukdom under sin verksamhetstid men inte gjorde någon andligt levande. Det är ju inte det det innebär. Naturligtvis gjorde ju Jesus människor också andligt levande genom sitt ord. Men det var ändå till en begränsad målgrupp. Det var till Israels folk. Det var på ett begränsat geografiskt område och det var under en väldigt begränsad tid på ungefär 3 år. De troendes arbetsområde skulle vara så mycket större och de troendes verksamhetstid skulle vara så mycket längre. För lärjungarna skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och Jesus lovar att vara med dem till tidens slut. Och det här, det är de större gärningarna. Alltså att många människor ur alla folk på jorden görs till Kristi lärjungar och få andligt liv, bli födda på nytt. Och grunden för de här större gärningarna anger Jesus med några korta ord här: ty jag går till Fadern. Det vill säga, han har med sin död förvärvat, han har vunnit åt oss syndernas förlåtelse, Guds nåd och evigt liv. Och han sitter nu på Faderns högra sida för att ge oss det liv som han har vunnit åt oss. Och han gör det genom nådens medel. Predikan som för oss till tro, dopet som föder oss på nytt. Men det är hans offerdöd som är grunden till att det finns liv för oss. Amen, låt oss så be. Kära Jesus Kristus, vi tackar dig för glädjens budskap, ditt evangelium. Hjälp oss att rikta blicken till dig, vad du vill, vad du förmår och vad du gör. Det är härliga frälsningsgärningar som ger oss tröst och glädje. Hjälp oss att frimodigt vittna om dig, så att vi utför de större gärningarna som du har lovat, att genom evangeliet räcka livet till andra. Att känna dig, det är det allra viktigaste i livet, för det finns ingen annan väg till Fadern.